Föreställ dig en decemberkväll i början av 80-talet. Klockan är strax efter 6 när du släntrar hem från jobbet i vintermörkret. I Domuskassen, ett par blekrosa fläskkotletter som du snart ska hårdsteka i en klick margarin. På TV:s två kanaler kan du välja mellan språka på serbokroatiska eller ett avsnitt av Svenska hjärtan.
Jävla radhus Casanova! Du har förstört våra liv!
På många sätt är det en brytningstid i Sverige. Kisar man så kan man ana konturerna av ett färggladare samhälle. Men än så länge domineras din tillvaro av det gamla och beprövade. Smörgåstårta på släktträffen. Styrdans på stadshotellet. Men dina tankar är någon annanstans. De är den färgglada vinkatalogen du fick med dig hem. Den med de billiga resorna till Italien. Du tänder en cigg och blundar. Du kan redan känna sanden som strilar genom fingrarna. Det adriatiska havet sälta mot läpparna. Det smakar frihet och äventyr. Ett löfte om ett annat sorts liv. Det här är berättelsen om hur tusentals svenska kvinnor lämnade den grå vardagen på 80-talet och åkte till semesterparadiset Rimini. Och om Italiens största Casanova, Sansa. I 40 års tid har både Rimini och Sansa varit en välbevarad hemlighet bland svenska kvinnor. Men nu är de redo att berätta.
De skulle ju bara till Rimini. Gick det inga flyg? Nej, då tog de ju bussen. För Rimini skulle de till. Det var bara så.
Kör från tjejer som ville testa honom för att det var så känd att han var så bra i sängen. Och sen det var killar som var i kö för att de ville ha tips. Hur får ju alla tjejer?
He was a lover.
Det han var liksom, det var ju det coolaste diskot. Och det var de snygga killarna. Och...
Hjärtat bara plank. Bang, 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 bang. Jag tänkte, nej, det måste vara kärlek det här, va?
Jag heter Björn Barr och det här är Romeo från Rimini. En serie från Svenska Dagbladets podd Blända. Första delen. Reporter Mårten Paredon Pettersson berättar.
Rimini. Tidigt 80-tal. Ännu en buss saktar in nere vid strandpromenaden. Och som vanligt strömmar ut svenska kvinnor.
Men herregud, det kommer busslaster liksom, med blondiner var och varannan vecka.
De kommer från hela Sverige. Det är sekreterare, bingoutropare, nyblivna studenter och reseledare. De heter Annika, Maria, Sissi och Kattis.
Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det där. Men när man går ut där så luktar det gott kaffe, nybakt bröd, sop. Och salt. Det är Italien för mig.
Många av kvinnorna har aldrig varit utomlands tidigare. Så allt är nytt för dem.
Varje hörn hade en restaurang, en bar, en pub, en disco.
På stränderna, på klubbarna, i havet. Överallt är det fullt av människor.
Så mycket liv och rörelse och sol och... Alla såg så glada och ja, det var helt fantastiskt var det. faktiskt.
Under 4 månader varje sommar förvandlas den lilla semesterbyn Rimini till mittpunkten för fest och romanser. För det är inte bara platsen, dofterna och klubbarna som är annorlunda från Sverige. Det är också de italienska männen.
Jag blev nästan chockad, överrumplad över det intresse som vi svenska tjejer mötte relativt omgående. Det var ju bella, bella, bella överallt. Man blir lite blyg. Jag hade ju ingen erfarenhet av det här.
Det var ju som att vara en slags virvelvindtrumma. Det var ju liksom som en helt annan värld.
Sen var det väldigt bra musik. Jättebra musik.
Vad var det för musik?
Disco. Det är 80-tal. Mycket glädje, mycket disco. Det var ju det handlade om då.
Många av kvinnorna har svårt att ta in det. Vad är det de har hamnat egentligen? Diskomusiken ekar över stränderna. Bland turisterna och de italienska strandraggarna. Vingresor märker av den nya trenden på deras klubb 33 i Rimini. En sorts festresor för svenskar mellan 18 och 33 år. Det är nästan bara kvinnor som åker. 2 av dem är Kattis och Karina från Örebro. I början av 80-talet får de höra om den magiska platsen i Italien. Och de unga tjejerna bestämmer sig för att åka dit.
Jag skulle åka med en kille först, men han gjorde slut med mig och köpte en synt. Så då stod jag där själv en resa och tänkte, vem kan våga vilja följa med mig? Och kom att tänka på den här Kattis, för det verkar vara en tuff tjej. Henne kontaktar jag. Och du sa ja.
Ja, jag sa ja.
Ja. Hela den vintern jobbar de extra för att ha råd.
Och vi var ju så uppspelta och ingen av oss hade flyget innan. Jag hade varit mycket på utlandssemester, men det var med bil och husvagn. Så det här med att flyga, det var helt nytt. Och vi var så laddade.
Och i juni, sommaren 1983, så landade de i Rimini.
Nej, men det var som en frihet att komma dit. Man kunde släppa allt här hemma. Skillnad mellan Sverige och komma, eller alltså Örebro då. Nej, men det var ju jättestor skillnad. Det var ju... Här har man ju sin roll på något sätt och liksom rätt så gråskaligt om man säger så. Och komma dit ner, det var som att komma i en drömbubbla på något sätt. Diskoteken, drinkarna, sola och bada på de här underbara stränderna och killarna och ja, riktigt mycket festande och jättekul alltså. Det kan jag lova.
Och precis som de andra svenska kvinnorna lägger Kattis och Karina märke till de italienska männen.
De är lite hetare än en nordisk kille kanske, som vi är vana vid.
Ja.
Definitivt. Det fanns överallt de som ville vara med en. Så att det var ju bara att bestämma sig om man ville eller inte.
Mitt bland alla casanovor och stranddragare är det en som sticker ut.
Ja.
Ja.
Och vem är det?
Ja, det är, vi kan säga Sansa.
Utanför Riminis hetaste klubb, diskoteket Blow Up, ringlar kön alltid lång. Och där står Sansa i dörren. Han jobbar som inkastare, i ansiktet utåt. Den som ser till att alla turister vill komma dit.
Han var ju där ute bland folk, alla ville ju prata med honom. Så var det liksom. Och det var väl för att man var nyfiken och allting det här. Sen kan man ju säga runt omkring så var det ju inte vackert. Jag ligger på gatan och sunkit runt omkring. Och på andra sidan kom jag ihåg att det var en bensinstation. Men där stod han och löste upp hela den här grå fasaden skulle jag vilja säga. För man såg hamn och inte där runt omkring. Så var det ju.
Så att, nej men han såg bra ut. Han var vacker, både insidan och utsidan.
Håller du med, Kattis?
Ja, jag kanske var vacker. Han var häftig, skulle jag vilja säga. För han är inte den typiska playboyen. Så. Man kan ju bli skrämd. Alltså, han är ganska kort och hade platåstövlar. Och hår i bröst och 1 kilo guld på halsen. Liksom. Det var ingen kille som var supersnyggast i hela världen och skulle visa upp sig egentligen. Men han blev sån. Och så blev han som en, jag skulle vilja säga, en legend, en ikon liksom.
Ja, redan i början av 80-talet har Sansa hunnit bli något av en ikon i Rimminis uteliv. Han har jobbat på barerna och klubbarna sedan han var 13 år. Sansa känner alla. Men det är några han verkar extra intresserad av. De svenska kvinnorna. Det är som att han dras till dem. Och de svenska kvinnorna, de lägger också märke till honom.
Hans appearance var ju väldigt annorlunda mot allt annat som vi hade sett. Vad är det här för person?
Långt hår, guldörhängen som hängde ner, massa guldkedjor.
Han är, har ju maskulint ansikte. Just den här fyrkantiga hakan då som är många män eftersträvar.
Öppen skjorta. Wow, det var ju lite annorlunda kanske.
Han var ju Adriakustens största älskare.
Skulle man möta en sån här man idag så skulle man undra, var kom han ifrån?
Sansa, den mystiska Casanovan. De kallar honom kungen av sommarnatten. Romeo från Rimini. Till skillnad från de svenska männen dricker han inte alkohol. Istället ser man ofta Sansa mitt på dansgolvet med ett glas mjölk i handen.
Yes, I love milk. I love milk, yes.
Och Sansa går heller aldrig. Alltså på riktigt. Ingen verkar ha sett honom gå.
Nej, han gick inte. Jag har aldrig sett han gå. Eller ja, han går inne på diskot men inte någon annan steg.
Hur kort avståndet än är åker han alltid bil.
Han hade ju sin guld Porsche. I guld, guldfärg.
I sin guld Porsche.
Så den gled han omkring med. Mm.
Och ingen verkar veta hur gammal Sansa är. Det är som att han inte åldras som vanliga människor.
Det gick ju alltid en liten sån myt om hur gammal han egentligen var, men det var ingen som hade en exakt ålder på han. Jag tror faktiskt inte jag har heller vetat om hans riktiga ålder förrän den dagen han dog.
För den dagen han dog, om man kunde läsa det på hans gravsten. Ja, för Sansa, han är död. Han dog 2018 och det kom hundratals personer till hans begravning. I folkvimlet hördes tyska, engelska och svenska. Och när hans kista bars ut började folk att applådera. Det var som att applåderna aldrig ville ta slut. Och så finns det en sak till som sticker ut. Ja, det är de där ryktena kring hur många han har legat med. Det sägs att det skulle vara så många som 6000 kvinnor. Och att väldigt många av dem ska ha varit från Sverige. 6000 kvinnor.
Var det 6000? Ja.
Oj.
Det är helt galet. Oj.
Tror ni att det stämmer?
Ja, det låter ju helt chockande, men i detta fallet så kan det nog vara rimligt då.
Och det dröjer inte länge innan ryktet om Italiens största älskare börjar sprida sig.
För han var ju en kändis. Han var ju liksom, jag menar, hade du åkt till rimmen och kommer hem och säger att ja, men jag låg här lägga med Sansa, så hade du säkert, men förstår du, det var ju en trofé. Det var ett drömkort om du hade lyckats med det.
Det är svårt att förstå idag hur Sansa och Rimini kunde utöva en sån dragningskraft. Men under 80-talet beskriver folkplatsen verkligen som ett paradis. Och mycket av det här handlade om kärlek.
Ja, de kunde konta italienarna och vara känslomässigt och romantiska. Och de öppnade dörren när du skulle kliva in i bilen och såna här grejer. Drog ut stolen när du skulle sätta. Alltså det är små saker, men tillsammans, om du slår ihop det här, så var vi inte vana vid den. För det fanns inte i Sverige då. Och det finns ingen här som inte kan ha känt eller har haft någon förälskelse med någon svenska. De kan svenska, ska vi gå och plocka blommor på stranden och sådana där dumma fraser som vi hörde då.
Hela Rimini var som ett stort undantagstillstånd. Men från italienarnas perspektiv var också de svenska kvinnorna något helt annat.
Swedish woman was the best of the best, so no woman was beautiful and attractive like the Swedish.
For us Sweden was more modern than us. We love this. We love this, that they was more open to the life.
För det hade hänt något som hade förändrat hela synen på Sverige.
Åh, är du från Sverige, och att vi var mer liksom sexuellt fria och liksom, det blev ju en helt annan framtoning när man råkade då säga att man var från Sverige. Oj, liksom.
Det hade börjat sprida sig en bild av Sverige över världen. Att Sverige och svenskarna var galna i sex. Det kallades den svenska synden. En som har utforskat det här fenomenet i detalj är svensk-italienska dokumentärfilmaren Erik Gandini.
För jag menar, det har funnits en ström av svenska kvinnor som har åkt till Italien genom alla dess, ja, sen efterkrigstiden, inklusive min egen mamma.
Under 1900-talets andra hälft hände flera saker som bidrog till att bygga upp det här ryktet.
Du kan ju verkligen spåra ursprunget av ett narrativ som kanske var en total fantasi. Du kan lätt spåra varför den svenska kvinnan blev det hon blev sen 60-talet, och det hade att göra med att Sverige var första landet som införde sexualundervisning i skolan. Sen så kom Bergman-filmerna med nakenhet, Sommaren med Monica etc. Och sen kom Anita Ekberg.
My goodness! Marcello, come here! Hurry up!
Scenen när Anita Ekberg badade i Fontana di Trevi i filmen La Dolce Vita gjorde henne till en av filmhistoriens största sexsymboler.
Signor, ma nella vita che vi piace di più?
What's the thing you like most in life?
Yes, moment, Michelin.
I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love and love.
Ci sono parecchie cose che mi piacciono, ma specialmente tre. Amore.
Och filmen slog ner som en bomb i Italien. Och i just Rimini blev filmen extra stor. Det var regissören Fellinis födelsestad. På flera platser finns väggmålningar som föreställer Anita Ekberg. Och mitt i staden finns en stor Anita Ekberg-staty. Och det var här som Sansa växte upp, omgiven av fantasibilder av den svenska kvinnan.
Dormi in pyjama o in camicia da notte?
How do you sleep, with pyjamas or night go?
Neither. I sleep only in two drops of French perfume.
Solo con due gocce di profumo francese.
Muy bien, madame, muy bien.
I slutet av 60-talet, när Sansa är tonåring, kommer en italiensk-brittisk dokumentär. Sverige, himmel eller helvete.
And the freest living and unhappiest women you'll ever meet. Sweden, Stockholm, heaven or hell.
I filmen målar Sverige upp som ett syndens näste.
Eva, who tells us she gave herself to a boy for the first time at 13. No, she may have been 14.
Sexet är helt fritt. Och moralen helt borta.
Well, why did she do it then? Oh, she wouldn't know. She just did. There's always a, I just did. I wouldn't know. You make love because you happen to feel like it. And so it goes on and on.
Filmen skulle verka avskräckande, men får motsatt effekt. Bilden av den lössläppta svenska kvinnan blir istället något åtråvärt. Och det är med det här i bagaget som de svenska kvinnorna anländer till Rimini.
Sen säkert 70-talet så har den delen av Italien varit liksom partyplatsen. Liksom. Man åker till Rimini för att festa, man åker lite över en helg. Det som händer i Rimini stannar i Rimini.
Det finns till och med en hel musikgenre kopplat till det här. Till Rimini, kärleksmöten som uppstår på semester, på stranden.
Sånger som folk kopplar jättemycket till den livsstilen som blev ju så stor i Italien med sommarsemester i Adriatiska havet. Det här är en annan sång som är jättekänd också.
Det blev som ett stort maskineri av semesterromanser. Och i mitten av det här universumet fanns Sansa.
Han var ju liksom den som såg till att allting, att det här liksom maskineriet, att den här tillställningen liksom ägde rum. Det han var liksom, det var ju det coolaste diskot och det var de snygga killarna.
Smak av salt. Smak av hav. Som du har på din hud. På dina läppar. När du kommer ut från vattnet. Och du kommer och lägger dig. Nära mig. Nära mig. Sapore di sale.
Det var som att stjärnorna stod rätt där i Rimini under 80-talet. I alla fall för dem som sökte efter kärlek. På ena sidan fanns tusentals svenska kvinnor som längtade efter äventyr. På den andra sidan de italienska männen som betraktade kvinnorna som gudar. Självklart var det här inte något alla tyckte om. För lika smickrande och spännande det kunde vara för vissa, lika överväldigande och jobbigt kunde det vara för andra.
De var så envisa och de busvisslade så här va, efter en. Va?
Jag tror att många svenska kvinnor har också fått lida, inklusive min egen mamma. Alltså att vara en svensk kvinna i Italien. Var så präglad av stereotyper, lösläpptheten, att de var sexuellt frigjorda. Det blev ju väldigt tjatigt och jag vet själv, även min pappa kunde få någon replik. Aha, har du en svensk fru? Punkt, punkt, punkt. Jag menar, ja, tröttsamt.
Och Rimini, det var en ny och okänd plats för de flesta. Och på en sån plats behövs en säker hamn. Någon som kan hjälpa en i allt det nya. I Rimini var den personen Elaine.
Ja, hon var lite som en mamma kan man säga till oss tjejer.
Ja, men jag håller med. Hon var som en mamma för oss och tog hand om oss. Och...
Hon ägde baren dit alla svenska tjejer kom. Roxy bar.
Ja, jag heter Elaine Margareta Niklasson. Och i född 1956. Jag föddes i Majorna i Göteborg, om man säger. Och jag är en äkta majtus, om man säger, riktigt göteborgare. Och det hör man när jag pratar, för mitt språk har jag inte glömt som många andra gör, om man säger, va?
Hon har inte glömt bort vare sig sitt språk eller sin dialekt, även fast hon bott i Rimini i över 40 år. För Elaine började resan till Rimini med en bantningskur.
Jag bodde hemma och jag var 15 år, skulle fylla 16. Min mamma har alltid haft problem med vikten, så hon hade gått ner 35 kilo. Så sa hon till mig, Elaine, du, jag bjuder dig på en resa till Rimini, säger hon till mig. För jag har gått ner och jag tycker att jag behöver det.
Elaines mamma har gått ner i vikt och som belöning vill hon åka till Rimini. Och hon vill att Elaine ska följa med.
Det kostade ju ingenting på den tiden. För 2 veckor kanske betalade 300 kronor. Med helpension och hotell och alltihopa.
Den första Elaine möter är en man som heter Luigi.
Luigi, han var ju Bagnino.
Han jobbar nere på stranden som badvakt.
Oj, jag såg honom här. Han var ju en fin kille, om man säger, va?
Och Luigi fattar också tycke för Elaine.
Vi dök och så här, simmade långt ut ur vid så här och... Ja, så blir det lite puss, om man säger.
Semestern tar slut och Elaine åker tillbaka till Sverige. Hon sparar både Rimini och Luigi som ett vackert semesterminne.
Jag var ju dödsförälskad i den här Luigi.
Hon stadgar sig hemma i Göteborg med en man som heter Bernt.
När jag kom tillbaka så sa de, nej, det är lika bra att gå tillbaka till Bernt. För han tyckte om mig nu, ja, han hade känslor nu, så det blir det så. Och,
hon tar studenten, arbetar på bingohall. Livet rullar på.
Ja, då hade vi, jag och Bernt, köpt hus och alltihopa.
Men mitt i husköpet med Bernt ringer Elaines mamma. Hon har gått ner i vikt igen.
Så sa mamma, Elaine, då hade hon gått ner igen, 35. Hon gick upp och ner så här, va? Hon hade lätt för att gå upp i vikt. Liten, 1,55 och väldigt. Hon hade gått ner igen. Elaine, kan vi inte åka ner till Rimini igen? Men mamma, herregud, jag hade precis köpt hus uppe i Härryda.
Men det var något som drog i henne. Längtan efter semesterparadiset blir för stark. Och Elaine följer med.
Och den första personen jag såg när jag klev av flygplatsen i maj månad 78, så var det Luigi som stod där och väntade. Och bara hjärtat bara pang, 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 pang. Jag tänkte, nej, det måste vara kärlek det här, va?
Elaine lämnar Bernt i Härryda. Hon gifter sig med Luigi och börjar arbeta på en bar. Efter några år får hon frågan om att bli ägare. Och Roxy Bar, det blir vattenhålet för alla unga svenska tjejer i Rimini.
Då är ni jättevälkomna, vi har svensk meny, det var köttbullar och det var pyttipanna. På den tiden så var det bara tjejer som åkte. Och så berättade jag lite om Rimini för dem. Att så här går det till, håll i handväskorna och kom till mig sedan med alla problemen. Ja.
Om något problem uppstår så är det Elaine man går till.
Elaine... Vad ska jag göra? Den här killen, han vill inte gå hem. Det var så här saker. Elaine, jag är görkär. Många gånger jag får åka till sjukhuset som bröt foten och jag var där och gjorde tolk och så här, va? Många gånger jag var på polisstationen och blev bestulna. Elaine, jag blev bestulna. De har gått in i vårat rum. Alla kände sig alltså trygga för de hade mig.
Och Sansa, han kommer också dit, till Roxy Bar.
Ja, han var där varje natt, efter han hade stängt på diskoteket. Så var han där, mellan 4 och 6 på morgonen, var han där. Alltså, för han var ju det många gånger med svenska då, om man säger.
Sansa var alltid där svenskorna var. Åkte man dit som svensk tjej på 80-talet, verkar det faktiskt ha varit svårt att missa honom. Redan på flyget ner delas det ut reklamblad för hans klubb. Kom till diskoteket Blow Up och så en stor bild på Sansa. Och han anordnade samarbeten med Svenska Klubb 33. Reseledarna tog med de svenska tjejerna till hans klubb.
Han hade ju charmen, den hade han ju, glimten i ögat. Och var närmast sig försiktigt och på ett trevligt sätt.
Och det var en sån här kväll i början av 80-talet som han fick syn på Karina från Örebro.
Jo, men mig kallar han ju för min lilla blomma. Och det var ju romantiskt, det tycker jag. Och sen men liksom den skärmen, eller skärmen som han hade då. Det var väl ett sätt att... Det lät ju smörigt, men samtidigt så lät det liksom så annorlunda mot hemma. Det vart någon typ av romantik där då. Jag hade inte velat hört det hemma av en svensk kille, men där passade det liksom på något sätt. Passa in då. Och samtidigt så förstod jag att det fanns blommor överallt. Man var inte dum.
Ja, det fanns många blommor i Rimini. Sansa hade en anteckningsbok som han alltid bar runt på. Boken var full med namn. Kvinnonamn. Sansa skrev ner namnen på alla han hade varit med. I bilen, hotellrummen och i hans hem. Och en som minns hur det såg ut där, hemma hos Sansa, det är Anna.
Då fick jag ju lite mer idé om att han hade varit med väldigt många tjejer. Men när jag började titta runt så var det ju massa kort överallt. Så började man ju se att det var kort på massa tjejer. Alltså inte nakna, utan bara kort med tjejer som hade varit med honom kanske i bilen. Eller alltså de hade tagit kort där eller de varit på stranden. Jag vet inte, det var lite överallt.
Rummet var tapetserat med bilder på kvinnor. Man skulle kunna tänka sig att alla fotografier skulle vara avskräckande för alla som följde med honom hem. Men av alla jag pratat med så är det bara en som vände i dörren. Och det är nog det mest negativa jag har fått höra om Sansa. Annars är det så här folk beskriver honom.
Han hade hjärtat på rätt ställe. Och...
Han utstrålar värme, gjorde han.
Jag har bara goda saker att säga om honom och goda minnen.
Han var faktiskt jättetrevlig.
Och han var ju också den här som tog hand om alla faktiskt.
Han var ju inte den personen som man tyckte var på en liksom som person. Utan jag tyckte han var väldigt respektfull.
En extrem utstrålning. En sån karisma.
Nej, men han fick ju mig att känna mig really special.
Vi har aldrig hört honom säga ett ont ord om någon.
Och det här är en av de märkligaste sakerna med Sansa. Han var en Casanova. En playboy som sägs ha legat med 6000 kvinnor. Vi har såklart inte kunnat prata med alla som träffat Sansa. Och kan bara berätta det vi har hittat. Men där är det, hur otroligt det än låter, en rakt igenom positiv bild.
Han är rik, får man säga så på göteborgska. Men han är en bra person, tänker på andra.
Genom åren har Sansa träffat så många kvinnor från Sverige att han lärt sig svenska. Flytande. Och han har blivit nära vän med Elaine. Sansa är på Roxy Bar nästan varje kväll. Han vill veta mer om Sverige. Så han frågar Elaine om hon kan berätta hur det var för henne innan hon kom till Rimini.
Och vi bodde alltså där på Djurgårdsgatan i ett rum och kök. Så vi låg i en kökssoffa, jag och min broder och mamma och pappa i vardagsrummet. Och utedass var det också. Sen jag var 13 år och jag har alltid jobbat. Alla lov och helger. I Frölunda torg fanns det en så här automatbingo. Det här enkronas. Där jobbade även min mamma. På kvällarna efter kontoret. Och då var även Sonja Hedenbratt, kommer ihåg henne? kommer du ihåg Sonja Hedenbratt? Nej, sångerska. Från Göteborg. Sonja Hedenbratt. Hon var och spelade bingo där. Och vi blev väldigt vänner.
Har du någon favoritlåt av
Nej, jag kom, knör dig in fast dörra i trång. Här är en annan på gång. Hör musiken där.
Fortsätt, förlåt.
Nej, jag kommer inte ihåg den allihela.
Ifall du knegar upp till Skansen kronans topp.
Ja, det är...
Du får en liten
från bingohallen på Frölunda torg.
Mellan hustak kan du se.
Är det hon?
Och enrummaren i Majorna. Befinner sig plötsligt Elaine i Italien. I ett semesterparadis. Och mitt emot henne sitter Italiens största Casanova.
I trång, här är en allop på gång.
Där sitter de tillsammans. Elaine bakom bardisken. Hon spelar Sonja Hedenbratt. Och Sansa i baren med ett glas mjölk framför sig. Och åren går. Dagar och nätter på stranden, på diskoteken, på Roxy Bar. Sansas anteckningsbok är nästan helt full nu. Men då är det som att paradiset skakar till. I slutet av 80-talet har ryktet om Sansa, Romeo från Rimini, nått utanför kvinnornas slutna krets. Och när medierna i Sverige får höra om Sansa så reagerar de på ett helt annat sätt. Sansa får syn på en svensk tidning med en stor bild på honom. Under bilden står det: känns han igen, tjejer? I så fall borde ni skämmas. Och artikeln fortsätter i samma ton.
Detta är uppenbarligen en man med bara ett intresse i livet. Sex. En så snabb och opersonlig sådan som möjligt. Det är väl snarast synd om den arme saten som förvandlat sex till en kall sport.
Och en natt på Roxy Bar, sommaren 89. När Elaine ska stänga reser sig Sansa från sin barstol och går ner till havet. Men där det turkosa vattnet brukade ligga öppet finns nu istället något som ser ut som en stor gulbrun gegga. Det ligger döda fiskar uppspolade på stranden. Hotellens telefoner börjar ringa. Det är folk som vill avboka sina rum. Busslasterna med turister sinar. Och Rimini den sommaren går från att vara ett semesterparadis till att nu vara helt dött. Och det finns fler orosmoln. Sansa får brev från Sverige. Tre kvinnor hävdar att han är far till deras barn.
För att höra fortsättningen på Romeo från Rimini behöver du vara prenumerant på Svenska Dagbladet. Gå till svd.se/blenda. I nästa avsnitt.
Jag vet inte det prima. Från Sverige så kommer det ju brev att de har val med honom.
Sen så hade någonting hänt. Så där, då fick jag reda på att det hade brunnit. Inredningen hade ju brunnit upp.
So do you want to know what I think? I think he want to die. I think him die because he want to die.
Du har hört första avsnittet av Romeo från Rimini. En serie två delar från Svenska Dagbladets dokumentärpodd Blenda. Reporter och producent är Mårten Paredon Pettersson. Exekutiv producent är Daniel Persson Mora. Slutmix av Daniel Sävström. Originalmusik av Theodor Wolgers. Arkivljuden i serien kommer från SVT, YouTube och filmen La Dolce Vita. Ledmotivet i Blenda är skrivet av Martin Hederos. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmsten och Ebba Bonde. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Och jag som är redaktör heter Björn Barr.